Då sitter vi här med Göran Strid, ordförande i Skövde IK. Välkommen till SIK-podden, Göran.
Tack så mycket.
Det här är ett nytt format för dig, tänker jag. Hur, det känns spännande, eller?
Ja, det gör det, verkligen. Och jag har ju lyssnat på alla era poddar. Och jag tycker de har varit jättebra, det måste jag säga. Lyssna på dem med stort intresse.
Det är väldigt kul att höra. Det vet jag redan, tror jag, när du kommenterade på den första, att du hade en önskan om att vara med, och det blir ju realitet här idag.
Så det, ja, det känns ju extra kul på grund av det, förstås.
Och det finns ju en anledning till att vi har den just nu. Det är ju för att du ska avgå som ordförande här. Och har en hel del spännande du vill dela med dig av medan tiden finns här, medan du är kvar i Skövde och medan du sitter på den här posten. Varför slutar du nu?
Jag gör min sista dag för Skövde IK i mitten på juni, då jag i samband med årsmötet, och jag avgår, och då har jag suttit 2 år. Jag har blivit vald på 2 år och anmälde ganska tidigt till styrelsen att det blir 2 år och inte mer, eftersom vi kommer att flytta ifrån Västergötland till Stockholm. Och den flyttningen påbörjas redan nu på senvåren, och från 1 juli så är jag Stockholmsbo. Så på det sättet så sammanföll det hela, kan man säga. Att jag tycker att jag på något sätt har gjort mitt efter nu, vad blir det, sista där en 21 år, va? Eller 22 år i föreningen, så tycker jag att nu är det dags för andra att gripa in.
Ja, som du säger, din dialekt vittnar ju om något annat än ett ursprung här från Skaraborg. Hur kom det sig att du hamnade i Skövde och Skövde IK?
Ja, det är en lång historia i och för sig, men för att göra den kort så är jag ju från början skötte. Jag är född strax utanför Norrköping. Och sedan då, beroende på att jag ju i min tidigare liv har varit militär, så började jag att vandra, kan man säga, ifrån Linköping sen till Stockholm. Och så småningom, innan jag gick i pension, hamnade här i Skövde på grund av mitt jobb då. Och så blev vi kvar här under en ganska lång tid. Jag gick i pension 1998. Därför hamnade jag här. Så det är egentligen förklaringen till att det sen råkade bli Skövde IK, som jag egentligen kände till ganska lite om, måste jag säga. Där jag flyttade hit på allvar 1991, ja, var det. Även om jag har jobbat även här i Skövde då ett antal olika omgångar, för man är ju en slags militär handelsresande när man har det här yrket, eller hade det här yrket, så att jag har väl haft 19 olika jobb på olika platser i landet. Och utrikes också, för all del. Så det var en slump, eller en tillfällighet, kan man säga då, att det råkade bli Skövde IK varför jag hamnade här.
Och har du liksom en sportbakgrund eller bakgrund inom hockeyn innan?
Så ja, nej, jag har aldrig varit aktiv hockeyspelare. Jag har varit aktiv fotbollsspelare på hyggligt hög nivå. Och det är nu historisk tid sedan det inträffade. Men ishockeymässigt så började med ett intresse en gång i tiden med IFK Norrköping, som hade då ett hockeylag utomhusrink, om man stod och frös med toppluva och såg Djurgården vinna med 16-4, tror jag det var, första matchen i dåvarande elitserien. Och sen så blev det så att jag av naturliga skäl var väldigt intresserad av Vita Hästen, förstås, och var med då under deras tid när de var på vippen att gå upp i elitserien. Då jobbade jag ganska mycket med Vita Hästen, även om jag jobbade en del på avstånd ifrån Stockholm och var en sån här, ska vi kalla det för, ful värvare. Jag var ute på värvarstråt och hjälpte Vita Hästen att bygga upp sitt lag, kan man väl säga. Det gjorde jag på den tiden.
Lite åt scouthållet?
Ja, precis. Det gjorde jag. Och sedan då så låg det väl i träda lite grann till dess att jag landade i Skövde då 91. Och sen så i mitten på 90-talet, 94 var det, så var det dåvarande ordföranden Janne Skärgård som frågade om inte jag ville hjälpa till och vara ansvarig för matcharrangemang. Och då sa jag, det kan väl vara, sa jag. Och den vägen var det. Och sen började det hela, kan man säga, vandringen då genom Skövdes olika nivåer och olika rutor när det gäller ansvar. Där perioder har varit att jobba väldigt mycket bakom kulisserna och stötta efter bästa förmåga och ge goda råd, och också kanske vara lite pappa åt nyförvärv som kom in för att förstärka laget genom året. Jag tänker på Jarno Honkonen och Timo Hakkanen och alla dem. Så att, ja, så har det varit.
Jag tänker, hade du med erfarenhet från Vita Hästen, just att det blev att man I och med att de låg i framkant eller längre fram än vad Skövde IK gjorde, då blev det att man...
Ja, det vet jag väl inte, men det är klart att Vita Hästen hade väl ett hyggligt namn då också, som man har idag. Så det kände man väl till, kanske, möjligen.
Det är lite kul att få höra den bakgrundshistorien just med tanke på de senaste årens duster här med Vita Hästen just innan de gick upp i Allsvenskan igen.
Ja, jag kan berätta en historia där som är lite lustig, nämligen den att när jag var bataljonschef på T2 i slutet på 80-talet, då hade man en tränare som hette Sandberg. Han är dessvärre avliden idag. Och han hade tagit reda på att jag som bataljonschef, jag var ju intresserad av Vita Hästen och stark supporter då av Vita Hästen. Och då fick jag telefonsamtal ifrån denna tränare som sa: ja, tjena Göran, hör du, jag heter Sandberg, jag är tränare för Skövde IK. Tänkte jag, vad är det för förening? Ja, just det, det är de det. De spelar väl i rött ungefär, det var vad jag visste då, va? Och ja, har du, och det går bra för Vita Hästen, va? Ja, säger jag, hur vet du att jag tycker om Vita Hästen? Ja, det är ett jäkla bra lag, alltså. Det är ju tidsfrågan innan de går upp i elitserien. Alltså, tycker du det, säger jag. Det var ju kul att höra, va? Och så sa han, du, apropå det, sa han, vi hade pratat om Vita Hästen väldigt mycket då. Då hade han läst på och förberett det här, va. Du, jag har 3 A-lagsspelare. De är ju på din bataljon, och nu är det ju så här, vet du, att vi har 2 viktiga matcher här nu på tisdag och torsdag, va? I något slutspel eller vad det var. Men vi har ju övning då, förbandsövning, men skulle de inte kunna få vara lediga så att de kan få förbereda sig i lugn och ro? Och vi kommer att hämta dem precis var de vill. Liksom, det blir något vägskäl. Ge bara, ja visst, det är klart de får ledigt, sa jag, va, direkt. Och är det någon mer ledighet de vill ha, så är det bara att du säger till, sa jag, så fixar vi det. Åh, tack ska du ha, sa han, så han på luren.
Han fick över dig på din sida.
Jajamän.
Med Vita Hästen.
Ja, precis, precis.
Ja, visst,
ja. Vad säger han?
Man har ju talat om bondpermis, men hockeypermis var någon.
Ja, jo, men det var faktiskt hockeypermis. Det var det. Men det var ju smart av honom.
Och sen blev du ordförande. Du har ju varit ordförande här i 2 sessioner.
Ja, första gången var 2000 till 2002.
Och hur gick det till då att du blev ordförande? Har du haft liknande?
Ja, jag blev uppringd av valberedningen som frågade. Och då hade jag precis gått i pension och sen 2 år tillbaka. Jag gick vid 55 år då på den tiden. Man sa upp en förfärlig massa militärer som fick gå i förtid. Ett bud som jag tog direkt, förstås. Så jag blev lite överraskad faktiskt. Men jag svarade ja då. Hoppade på det. Och då började väl, kan man säga, tankarna att kretsa kring det dåvarande Division 1. Alltså det vill säga dagens allsvenska. Mm. Att det kanske man skulle försöka sikta på. Möjligen. Men det var helt andra tider och helt andra förutsättningar. Det kan jag säga.
På vilket sätt?
Ja, då satt vi ju till exempel inte i den här klubbstugan, utan då hade vi en liten trerumslägenhet nere på Rosenhaga.
Okay.
Där vi satt och trängdes. Och när jag började där så sa de det, ja, du ska veta att vi har bra publik här, därför att det, vi ligger och snittar på 450 i alla fall per år. Det är vad vi gör, va? Och det tycker vi är bra. Jaha, så ja, det är väl bra. Jag menar, det kan man jämföra med dagens läge när vi är lite besvikna över att det är bara 1200 personer då, va? Så det har hänt en hel del.
Nya tider.
Ja, nya tider. Och allt sköttes ju väldigt basalt, ideellt. Och sen när jag blev ordförande här, då hade vi ju inte alls samma typ av organisation, kan man säga, eller styrelse som vi har idag. Där alla är operativa då och har sitt eget ansvar och jobbar. Vilket är helt nödvändigt, bedömer jag, i en ideell förening. För att det ska funka. Jag kommer ihåg att jag sov i sovsäck här på soffan många nätter. Och var i princip nästan ensam. Jag hade hjälpt lite grann utan några stycken där. Men det var ju helt annat än vad det är idag.
Var du drivande till att få till en sån förändring i klubben?
Det är förmätet av mig att säga. Men det är inte svårt att få med mig och bli entusiastisk, som bekant. Så är det någon som tänder en idé, så är det klart att då går jag igång på det. Om jag tror på det, såklart. Så man kan inte säga att jag har motarbetat alla planer på att gå upp i Allsvenskan eller skaffa bra spelare eller bygga upp ett bra lag och så, förstås.
För Allsvenskan nämner det, och det blev ju realitet sen.
Ja, det blev det.
Några år senare.
Fantastisk ögonblick var det. Det var 2004, påskafton, va? Mm. Det glömmer man ju aldrig.
Den
skriver. Ja, fantastiskt. Och jag kommer ihåg när jag, och det finns en fantastiskt fin bild på det i SLA, vet jag, en färgbild stor över hela sidan. där jag gick in i omklädningsrummet efter matchen. Och där var det också en SLA-fotograf. Och Thomas Kempe tog mig i famn så här, vi stod och kramade varandra där. Och då gick Niklas Duren, otroligt bra målvakt, en av de bästa som föreningen har haft egentligen. Han smög upp bakom mig och tömmer en hel champagneflaska på mig. Över hela kostymen och håret och alltihop. Och slipsen blev plaskvåt, kom jag ihåg. Så att, vi hade sen en avslutning, en väldigt trevlig fest på kvällen sedan i det som heter, vad heter det, Olssons lada, va?
Just det. Ja,
det hette det, va? Mm. Väldigt minnesvärd fest var det faktiskt på alla sätt och vis, så långt jag nu kommer ihåg att det var trevligt. Men de sa att jag hade roligt i alla fall. Och då kommer jag ihåg att då fick jag låna en slips utav Thomas Kempe, där hans fru hämtade den i garderoben så att jag skulle se någorlunda städad ut då. Ja, det var tidigare. Ja, fantastiskt ögonblick.
Det var. Vilka var med? Var det släkt och vänner och sånt till spelare?
Ja, det var det. Det var en förfärlig massa människor. Och jag kommer ihåg det så himla väl, därför att kvalserien där så var en oerhört spännande match mot Örebro här hemma. Och då hade genom Rasmus Eriksson tagit ledningen, då Skövde tagit ledningen med 2-1. Det klarade inte jag. Jag gjorde inte det. Så jag gick ut, satte mig i bilen, åkte i raketfart utanför kyrkogårdsmuren i kyrkogården vid SLA-huset. Där satte jag mig när det var 15 minuter kvar ungefär. Och sen skruvade jag på P4-radion då och då för att höra hur jublet lät på referatet. Om man utifrån det skulle kunna tolka det som att det fortfarande var 2-1 eller inte. Och när jag hörde att det var tyst, då stängde jag av. Jag vågade inte höra. Och sen när jag såg att på klockan att nu har det gått en halvtimme, nu är ändå matchen slut ändå. Då åkte jag upp hit och så stod jag länge och lyssnade utanför. Och så klev jag in bakvägen och då hörde jag ju ett jättejubel med dunkande musik i omklädningsrummet, va? Och då förstod jag att då hade man vunnit den matchen, och det var på sitt sätt en nyckelmatch. Så att den säsongen minns jag.
Kan känna igen mig i det där, just att man inte... Det är den absolut roligaste och mest spännande hockeyn, de där lägena, men det kan vara fruktansvärt att titta på.
Ja, jag är fortfarande, även om man blir lite bättre på äldre dagar, men jag har haft många perioder jag har inte klarat av att se sista perioden. Det är därför jag idag fortfarande, jag måste vara rörlig. Jag har ju årskort att kunna sitta och allt det där, va. Det klarar jag till nöds andra perioden. Första vill jag gå omkring för att känna av vartåt det lutar. Mm. Andra kan jag andas ut lite och då sitter jag stilla. Tredje, då är det vandring. Och
är det en rutin då?
Ja,
varje match?
Ja, allt. 18:40, jag vet precis, jag har 4 olika platser då, va, som jag pendlar emellan då, och sen sitter jag. Och sen när det är 18:40, tredje, och det står och hänger, då är jag inte i hallen. Det går inte. Så det är en klar svaghet jag har.
Som sagt, jag känner igen mig i det just när vi sitter och kommenterar. Då, ja, då är man lite tvungen att vara på plats. Men ja, hur det var innan, då kunde jag också vara sån att... Ja. Ska vi ta och pissa ut en stund?
Ja, ja, precis.
Ska vi ta en paus, grabbar?
Ja, just det.
Jag klarar inte det här. Men då blir det alltså allsvenskan. Mm. Hur tycker du, var, så som jag minns i alla fall, var det kanske något år tidigare än planerat?
Va? Ja, det var det. Det var nog så, man ska vara helt ärlig, så var nog inte föreningen, även om man inte var direkt delaktig då, för att då var jag liksom bakom kulisserna, va? Men föreningen var nog inte riktigt preparerad för det organisatoriskt, ekonomiskt och för all del även sportsligt, va? Samtidigt så hade man ju oflyt med skador en masse. Jag menar Bornhammar, fantastiskt bra back, underarmen avslagen, sjätte matchen. Vi hade Skärgård som förmodligen var på väg mot sin peak när det gäller karriär. Skadad, långtidsskadad. Timo Hakkanen, skadad. Jarno Honkonen, skadad. Peter Andersson, skadad. Utav dessa nyckelspelare, alltså en dryg femma då, borta under större delen av säsongen. Samtidigt då som man hade lite oflytt i sina matcher och så. Och hur det hade blivit efter det om man hade hängt kvar, det kan vi ju bara spekulera i. Men min bedömning är nog att med tanke på den medvind man hade sportsligt sett, och att även Västgöten fick upp ögonen för ett framgångsrikt och sevärt lag, för det var det verkligen, och bra motståndare här, så nog hade man kunnat spela i Allsvenskan några säsonger till utan vidare, det tror jag ju.
det var just det året som var. Var det något om man skulle hålla sig kvar, så var det ju det året också.
Innan, absolut.
I och med att den skulle bantas.
Jajamän.
Och sen blev det ju en nervös väntan där.
Ja, det blev det verkligen.
På Halmstad Hammers.
Ja, i takt med att spelarna droppade av, trots att de hade ett oändligt tålamod i väntan på vad som skulle ske, så fanns det alltså läge att om Halmstad gick i konkurs, då skulle Skövde få platsen.
Mm.
Och de drog på det längsta. Och när vi sen stod här utan, eller föreningen stod utan lag, då kom beslutet att Halmstad backar ut. Och då var det för sent.
Hur kändes det?
Ja, det var tomt. Samtidigt som man, ska man inte sätta sig och gråta. Va? I och för sig, jag menar, ytterst så är det ju så att prestationen var ju uppenbarligen så att vi inte gick vidare. Då får man ju ta det.
Mm.
Men nog hade laget förtjänat ett bättre avslut på den säsongen. Det tycker jag, med tanke på alla skador.
Och det var ju små marginaler, det är en klyscha jag vet det, men prata Nybro borta här.
Ja, herregud, just det var ju ett lån i samband med lockoutåret. Ja, Ferguson.
Scott Ferguson.
Ja. Han lyckades med prestationen som ju inte ens jag hade lyckats med, va? Att 2 meters håll, målvakten var uppe och köpte korv. Borta, tom kasse och skjuter 1 meter över målet. Och det var ju det som avgjorde, kan man säga, att de inte gick upp då. Det var ju, det var surt.
Nu nämnde du Ferguson när vi var inne på Timo Häkkinen, Jan Honkonen och en rad andra namn.
Mm.
Hur stor del har du haft i? Och
det är inte särskilt mycket.
Inte mycket?
Nej, det är säsongen innan däremot. Då var jag väldigt aktiv och säsongerna efter och säsongerna före 1900-2000, där jag tänker på det, då var jag med i sportgruppen. Jag var till och med sportchef ett tag, något år eller två var jag väl. Så att laget som tog upp föreningen i Allsvenskan, där var jag nog ganska aktiv, ja. Åtskilliga spelare då, Boman och Björn, heter han?
Örnberg,
ja, precis. Va? Och jag var och hämtade Honkonen på station och allt möjligt konstigt där som jag höll på med. Så det var jag nog ganska aktiv, ja.
Det blev väl lite av en ny verklighet också. För om man ser Hockeyettan idag så är ju det... Det är ju som van och rutin att det är spelare utifrån. Men jag tänker tidigare kanske då när det var Division 2 och så här, då var det ju spelare från regionen här. Det var inte kanske vanligt att man tog spelare utifrån.
Nej, men där hade vi ju en fantastisk, vill jag säga, faktiskt en otrolig kompetens i laget, eller i föreningen då, som för övrigt nu är sportchef, som är sportansvarig, nämligen Bo Sandin.
Mm.
Vi kanske återkommer till det när det gäller organisationen sedan, Bo Sandin. Där han inte vet om alla spelare över hela jordklotet, det är inte värt att veta. Och han hade en enorm näsa för vad man skulle kunna plocka hit och som också var möjligt rent ekonomiskt, försvarbart. Jag menar, vi visste ju att det fanns ju en fantastiskt bra spelare i Gislaved som hette Jarno Honkonen. Men han sa att den ska vi ha, därför att han kan det här och han tillför det. Och han såg ju också Johan Anderssons storhet i BoIS då, va?
Mm.
Som vi plockade hit då och fick hit också och hackade den. Så att han var, kan man säga, han var egentligen, om man ska vara ärlig, han var pappa till laget som formade det som gjorde att vi gick upp i Allsvenskan.
Jag tänker, jag måste ha sett så många matcher. Just idag finns det verktyg, tänker jag, om man har kontakt med det här med agenter och man har internet. Och,
jajamän.
Det kan det inte ha varit då.
Nej, han satt i sin bil.
Ja.
Körde runt och sen hade man ju en vanlig telefon då. God dag. Agent X, vill du titta på den och så vidare. Va? Så var det ju på den tiden. Men visst, han hade... Och sen såg han väldigt mycket matcher. Han såg väl nästan lika mycket matcher som jag har sett genom åren. Vad jag har sett, jag räknade ut det här om dagen förresten. Det är dags att sluta nu. Jag har nog sett, vad kommer jag fram till? 3000 matcher live. Ungefär 3,5 kanske det är rätt då. Man har sett live alltså, tiden ut. Mest då Allsvenskan och Division 1 då förstås.
Ligger man i lä, va? Och vi har lite och jobba in här.
Ja.
Om vi ändå då flyttar oss fram några år nu, om vi tar 2 år tillbaka i tiden från nu, så var det dags att bli ordförande igen.
Ja.
Vad gjorde så att du blev sugen på just den posten då?
Nej, jag blev inte sugen. Det var jag inte. Men jag blev tillfrågad att vi vill ha din hjälp.
Mm.
Och vi vi vill ha din hjälp med att ta över och bli ordförande här. Och,
vilket år pratar vi då?
2014 va? Mm. Just det. Och jag sa nej. Men så sa jag okej då. Så jag åkte in hit och så fick jag prata med dem lite grann om hur man såg på livet. Och då så bestämde jag mig för att okej, jag kör ett någon gång till. Gör jag.
Var det som liksom välvilliga för klubben eller var det att ändå kände att det kunde vara kul med en utmaning?
Ja, kombinerat. Ja. Såklart. Det går ju inte att sticka under stol med att det är någon som frågar och bara vill ta ett hedersuppdrag, vilket det är. Att vara ordförande i en ideell förening, det finns ju knappast nästan något finare idag. I alla fall i mina ögon när det gäller den sportsliga världen. Mm. Så det är klart att man blir ju smickrad och glad över att någon säger att vi vill ha dig. Vi tycker att du skulle passa bra här nu, va? Vill ha din hjälp. Det vill ju väldigt mycket till att man ska säga nej, det vill jag inte. Men det är klart man gör. Samtidigt då att se det som en utmaning. Därför att vi hade ju då också en situation, ska man inte blunda för, att en ekonomi där som var mycket ansträngd. Och när jag tog över då så låg vi ju då enligt bokslutet, om man minns rätt, minus. Vi gjorde ett minusresultat där på, när jag tog över så stod det på 265 000 kronor. Och då visste vi också att nu är det snart dags att kunna visa plussiffror när det gäller kapitalet. Och då tänkte jag att det här är en utmaning verkligen. Vi nådde inte riktigt fram i fjol, men då var vi nere i minus 64 000. Och det, så mycket kan jag väl säga när vi är inne på den biten då, för den frågan hänger givetvis i luften. Jaha, och hur går det nu då? Jo, då är det så att jag kan säga så här, va, att ekonomin är ansträngd men den är hanterbar. Och jag ser betydligt ljusare på framtiden för föreningshistoria än vad jag gjorde förra året så här dags. Det kan jag säga direkt. Och utan att behöva revidera nu vad jag har sagt när bokslutet ligger framför oss, så pekar ju allt på att vi i vart fall kommer att göra ett litet plusresultat. Det gör vi. Och sedan då när dagen D inträffar, nämligen den 30/4/2017. Mm. Då ska vi visa ett positivt kapital och det kommer vi att klara. Så att vi behöver inte vara oroliga för att behöva degraderas till division 2. Om inte vi har sportsliga skäl. Nej. Kommer att ramla ur förstås. Men det kommer vi att klara. Det är den licensen kommer vi att klara. Det är jag fullständigt, det är 100 på. På det sättet så tycker jag att och det var ju främst den utmaningen. Som ju förvisso var ju negativ då, va? Använda politikernas språk på att inte prata problem, utan nu pratar man ju utmaning istället.
Mm. Positiv då, klang.
Just det, positiv klang. Ja. Jag ska inte säga, för det var visst var ett jäkla problem att ta tag i. Men jag försökte att se det som en utmaning. Det känns bra.
Ja, det var en helt annan verklighet att förhålla sig till, som du säger här. Vad är det ni har jobbat med rent konkret för att få det att gå i det här rätt?
Ja, ekvationen är oerhört lätt men svår. Mm. Till att börja med så hade jag ett antal redan ingångna spelaravtal som vi inte kunde påverka, utan det är ju på allvar som vi har kunnat påverka budgeten i år. Mm. Den nya styrelsen som då kom, va. Det är det ena. Det andra är att det finns bara en sak att ändra, och det är att minska utgifterna. Alltså planera för det. Mm. Minska kostnaderna. Man kan aldrig planera för ökade intäkter. För det har aldrig lyckats i någon överhuvudtaget idrottshistoria. Nej. Som vanligt, utan det blir alltid snarare lite mindre. Mm. Så därför har vi nu då, 2 år i rad, så har vi skurit kraftigt i våra utgifter. Och det vill jag säga, utan att det påverkar ungdomsverksamheten. Mm. Vi har inte tagit en krona där, va? Utan det vi har tagit av det är alltså att minska på spelarlöner, sportsliga sidan, kraftig nedgång. Och nästa år så har vi dessutom ett utrustningsavtal som ger besparingar och en omorganisation här på kansliet som också kommer att ge nödvändigt besparingsmål.
För det är ju, ja.
Men det är kostnader som man måste ta bort alltså.
Och för det är ju enorma kostnader som tillkommer. Usch. Bara att 22 grabbar ska kunna åka skridskor.
Usch. Det egentligen så är det ju nästan ett kamikazeföretag att vara ordförande i en hockeyförening. Mm. Framförallt om du är ideell. Det är liksom lite lättare utan att radera nu. Va? Men missförstå mig inte när jag säger så här att det är lättare att köpa en handboll och lite klister till händerna och ett par kortbyxor. Och sen förvisso hallhyra. Men här 70-75 000 att utrusta en målvakt. Mm. Vi har ett utrustningskostnader på 1 miljon. 1 miljon. Varje spelare att utrusta ligger på 30 000. Det är bara att titta på multiplarna. Och vi hade det här året då 25 stycken kontrakterade, vilket gör att vi kommer att gå ner till 22 i år.
Okej.
Så att det är, bara där är det ju alltså upp mot 100 000 kronor. Mm. Och den där lilla klubban då som knäcks som en tändsticka
då, då.
Den ligger ju på 1600-1700 eller vad det nu är, beroende på avtal. Och i vissa perioder har det legat på 2 000 kronor. Mm. Och sen har du en tekande center, va? Ja, just det. Och vi har 4 stycken kedjor. Mm. 4 som tekar. Förbrukning 10, 12, 14, i vissa fall 18. Och en back som alltid ska skjuta till vilket pris som helst. Ja, han förbrukar ju lätt 10 klubbor. Det är bara att räkna vad det kostar.
Springer iväg fort
det där? Det springer iväg fort, ja. Så därför har vi ju då, där får jag säga att det är en fantastisk disciplin idag. Jag menar, vi har ju, det är ju skottpengar på de som slår sönder en klubba, va?
Det får, man
de,
förstår det.
Det får de pröjsa, ja, själva, va? Om de gör det.
En helt annan verklighet.
Ja. Men det är helt annat förr i tiden. Då var man ju bara och slog dem, va? Men det gör de inte idag.
Jag tänkte, nu är det kanske ett sidospår här, men vi har pratat om det här med att vissa andra klubbar i, jag säger division 1 här då, inte rättar sig efter det här med att ha juniorlag och sånt där, och det blir helt andra förutsättningar.
Ja, det är himla bra att du tar upp det.
Ja.
Jättebra, därför att det är en form av, tycker jag, sorglig dopning.
Mm.
Vi gör det här. Vi följer förbundets bestämmelser genom att vi är förpliktiga för att spela en förbundsserie som ju division 1 är. Då ska man ha ett J18-lag och man ska ha ett J20-lag. De genererar inga intäkter överhuvudtaget. Den är bara en kostnad. Den är stor. Överslagsmässigt så ligger det pendlar kring 500 000. De som medvetet avstår från att ha J18 och J20 för att lägga den här 500 000 på en A-trupp tycker jag är sorgligt att bevittna. Vi har ju några lag, i ganska många vill jag säga, i Hockeyettan som bedriver detta medvetet. Några gör det inte därför att de har inte resurserna. Det finns inte tillräckligt folk. Men de försöker ändå en del att ha ett J18 eller ett J20. Då. Oftast ett J18. Eftersom J20 ofta innebär att du spelar i A-laget.
Mm.
När du kommer till den åldern i Hockeyettan. Men vi har i vår serie, och jag vill inte nämna några namn då, det kan man ta reda på själv, så är det några stycken som dessutom medvetet har sagt till mig personligen när jag har ställt frågan till vederbörande i samma position som jag. Då har jag fått i svar, ja visst, det är rätt. Och så har man skrattat lite, va? Vi satsar på A-laget. Man tar alltså medvetet den risken att få utstå kritik då. Och jag tycker det är fel. Och dessutom har vi några fall då, några föreningar här som har kommit väldigt långt. Väldigt långt i sin prestation med A-laget på grund av detta. Mm. Där man då haft råd att alltså köpa över disk och förstärka laget genom de fria pengarna som har stått dem till del.
Man tänker ju just ordet doping där passar väldigt bra in, men och de har ju då kanske, som du säger, kanske 500 000 att kunna lägga på A-laget till exempel, men man känner ju ändå, eller man tycker att de borde känna att de skjuter sig själva i foten
liksom. Ja, det är klart de gör.
Speciellt för en serie som division 1 som ska vara en sån.
Ja, det är klart de gör.
Vidareutbildningsliga.
Ja, visst, det är visst klockrent det du säger. Så är det ju. Det är ju ungefär som att kissa byxorna, va? Det blir varmt i början men det är kallt sen, va? Samma sak är det, skjuta i foten. Så är det ju. Ja. Det är oerhört kortsiktigt.
Vad säger förbundet om sånt här? Just att de har det som krav men att alla inte uppfyller det?
Det har det lovats nu och försäkrats när jag har ställt den direkta frågan att man slutar se mellan fingrarna nu, utan nu är det pangbombara rakt upp och ner. Om man inte kan påvisa uppenbara synnerliga skäl.
Mm.
Det vill säga att man, det finns inte rekryteringsbasen.
Nej, precis.
Och det, så förekommer ju här och var. Men med de här skälen så är det ju kört, tror jag. Ska vi tippa säsongen 18-19 då? Eller ja, 17-18 kanske, rent av.
Det borde, tänker jag, tas som i backning där med elitlicens och sånt. Att
absolut.
Du ska inte tjäna på det för att kunna nå upp till ett nollresultat eller
ett absolut. Eget kapital. Absolut.
Det blir väldigt mer...
Tycker jag. Jag menar, å andra sidan, så, och där är ju det finns ju många klubbar som har visat framfötterna på en egen produktion. Vi har ju vår grannklubb här. Också satsar väldigt hårt, jag tänker på Boys då, på egen produktion utav spelare. Och framgångsrikt gjort det. Och även vi här är väl nog en av de absolut bästa i hela Hockeyettan. Mm. Vad är det vi har? 14-15 från närområdet och 12-13 hade vi i år ifrån A-laget som kommer direkt upp. Och vilka andra klubbar kan göra det?
Mm.
Det är inte många. Och det är för oss helt nödvändigt.
Mm.
Av många skäl. Ekonomiska. Det visar att den som börjar här i vad det nu är, Björnligan och så vidare och 7 år och tultar omkring på isen och hans pappa och mamma, eller hennes i en framtid hoppas jag, kan se, är jag duktig och lägger ner krut här och tränar, så finns chansen att jag via A-laget kan nå till A-laget och så småningom, likt Max Friberg, praktexemplet, som spelar då på andra sidan Atlanten här, va? Han har ju gått hela vägen upp. Och den vägen måste ju kunna visas. Och det är klart, stänger man då till den genom att hela tiden plocka in utifrån.
Mm.
Då är det ju långsiktigt förödande.
Ja, verkligen.
Verkligen, det är oerhört kortsiktigt som du säger.
Ja, det är det.
Tänker jag även på det här. Det är inte riktigt samma, men det har ändå med ungdomssidan att göra. Att man har förmågan att liksom få spelare, och jag vet inte exakt hur jag ska formulera mig, men ta steget till elithockey i gymnasium.
Mm.
Det vet jag när jag pratade inför säsongen här med ungdomsansvar och sånt. Det är nog 15 spelare nu som har ändå kommit eller åkt iväg.
Mm.
Och att de kanske sen kommer tillbaka. Jag tänker att det hör lite ihop ändå.
Ja, det gör det verkligen. Och här kommer vi in på väldigt intressanta spörsmål, nämligen det, vi kanske kommer till det senare tillfälle i samtalet här, men det är ju så att det är ju inget märkvärdigt att påstå annat än att en eventuell ny ishall för vår del öppnar ju på ett dramatiskt sätt förutsättningarna att få den typen av nationellt gymnasium.
Mm.
Såklart. Därför att då uppfyller vi kraven på träningstider och gud vet vad, va? Och det, vilket vi inte kan i det här läget. Och då också tycker jag väl är lite kluven här, va? Därför att vi har ju ändå då den här typen av gymnasium som vi har här som skulle räcka mycket väl för 99% av alla ungdomar som vill gå på ett hockeygymnasium. Men det finns andra drivkrafter där man kanske har en verklighetsuppfattning ibland som inte stämmer överens med verkligheten. Att det är viktigt att få spela i Skellefteå och gå på hockeygymnasium där av någon anledning. Och då vet vi då att 2 av de där 4, 5 eller 6 som åker iväg möjligen kan klara sig, resten får åka tillbaka så småningom. Och då frågar man med vilket självförtroende ändå det. Kanske bättre att lugna sig lite, va? Och jag menar, hockeylivet har ju inte slut efter 21.
Nej.
Eller 22. Jag spelar division 1 på toppnivå och går kvar här på gymnasiet. Men visst ökar det dragningskraften till föreningen om vi har ett gymnasium på en annan nivå än vad vi har idag.
Vi återkommer lite till det här jobbet som ordförande då, det ideella jobbet, eller i den här ideella föreningen. Hur kan det jobbet se ut rent konkret, tänker jag? Hur kan den väcka se ut? Vad är det för frågan? När det är en förening av den här storleken ungefär? Hur kan den väcka se ut?
Ja, det borde jag kunna svara på, men det kan jag inte, och vet inte varför. Det är en tumultartad sinuskurva som ibland ser ut som ett skatbo.
Ja.
Där det kan vara alltså hur lugnt som helst under några dagar för att sedan smälla till och bli orkan av många olika skäl, beroende på saker och ting som måste lösas ad hoc, alltså beroende på situationen, nu måste det lösas. Och det kan vara ganska lugnt. Normalt sett så har vi ju ett, man kan säga att vi har ju styrelsemöten regelbundet då, en gång i månaden. Och det måste ju förberedas då, så tar man upp då viktiga tyngre frågor som har varit beredda då utav andra arbetsgrupper och sånt där, som fattar man beslut om det, va. Men det, en normal hockeyvecka, när är den normal? Ja, det är den, kan man säga, från augusti till och med mitten på juni. Mm. En och en halv månad, då går det ju ner då. Ja. Halva veckan, i halva juni och sen augusti eller juli. Väldigt mycket dagliga, jag påstår dagliga, frekvent dagliga kontakter på telefon och nätet. Mm. Med de som man har att diskutera med. Och sedan när det gäller möten här inne på plats, då är det ju, har vi en särskild ekonomigrupp som jobbar med vissa saker. De följer upp vår periodisering då utav ekonomin, så att vi har koll på den, vilket är helt nödvändigt idag. Och diskuterar olika åtgärder, vad vi ska fatta för beslut om det visar sig att det är någonting som är på väg att styra över, att det är på väg att utveckla sig. Mm. Åt något håll som är illavarslande. Kan komma ett kval som innebär plötsligt att något J-lag måste plötsligt åka negativt kval, vilket det var i fjol. Mm. Långa resor som vi inte hade planerat för och tagit höjd för av naturliga skäl, som kostar en massa, och då måste man hitta på vad gör man då istället, va? Någon har agerande sagt att 90% av de tankar och samtal man har som ordförande handlar om ekonomi. Mm. Och 90% av de samtalen i sin tur handlar om likviditet. Och det ligger en del i det. Mm. Det ligger en del i det, men riktigt så illa är det faktiskt inte. Man kan lägga ganska mycket tankar på andra skojiga saker också.
Ja.
Så att visst är det så. Nej, det går inte att säga. Det beror ju på vad man bestämmer sig för att vara, vilken grad man vill vara operativ, va?
Mm.
Men i en ideell förening eller i en uppfattning så måste man vara det. Du kan inte sitta och titta på och en gång i månaden komma in och säga: jaha grabbar, idag har vi styrelsemöte, sägs det. Vad ska vi prata om idag då? Det funkar inte så idag, va? Utan du måste ju hela tiden leva med i föreningens liv och veta vad som kan vara på gång eller inte. Det kan vara rekrytering, det kan vara omorganisation, det kan vara att någon människa slutar, någon som har blivit sjuk och så vidare dyker upp. Vad gör vi då? Det kan inträffa tråkiga händelser, vilket händer i föreningen, och då måste krisgruppen träda in där jag är med då och föra samtal då som inte är så roliga ibland då. Och det är sånt här som sker bakom kulisserna och som folk av förklarliga skäl inte har en aning om vad som händer. Mm. Samtidigt så ska jag ju säga då att det mesta av verksamheten är ju oerhört positiv egentligen. Jag menar, du lever ju med i en värld som är få förunnat. Så är det ju. Mm. Jag menar, jag känner ju personligen de flesta här, i alla fall i A-laget, väldigt väl. Och jag menar, det är ju fantastiskt att få vara med den verksamheten i när det blåser kallt.
Mm.
Och när det blåser med vind förstås. Det är ju en oerhörd förmån.
Mycket ekonomi sa du, men också det här andra som säger, om man lite mer då spesar upp, vilka frågor är det du har brunnit för eller som du brinner mest för när det gäller det här arbetet?
För många, för mycket. Det är väl enklast att säga så, även om jag av goda rådgivare har fått rådet att dämpa mig lite grann, va, och kanske inte engagera mig i allt för många detaljer med tanke på egen hälsa och mycket annat. Vilket gör det att jag tror att jag har blivit klokare med åren jämfört med hur det var förr i tiden. Där jag mera låter de som har ansvaret ta också de frågorna med ansvar det medför. Men mera går in i när det gäller ställningstaganden. Mm. Vilket ska vi göra? Ska vi gå på väg A eller ska vi följa väg B? Ja, där kommer ju min och styrelsens roll in. Så att jag tycker nog själv att jag idag brinner självklart för de här tre benen. Alltså organisation, ekonomi, sport. Såklart. Där det är roligare att peta med sport. Mm. Förstås. Så är det ju, va, med ekonomi och så. Men där är det nog så att vi låter var och en vara vid sin läst och jobba med det man bäst kan. Och sen så går vi in i den mån det behöver fattas beslut, styrelsebeslut. Då är det ju då får man gå in. Och då är det ju oftast, ja det är det faktiskt nog nästan, ganska tråkiga beslut som måste fattas.
Mm.
Och det gäller att stå upp då.
Du har ju valt att vara, jag vet inte om man ska kalla det frispråkig, men ändå en öppen ja. Typ av ordförande. Man har sittit i diverse, både, jag tänker på internet, i diverse forum och så vidare. Hur kommer det sig att det blev så?
Jag har under hela mitt liv varit ganska frispråkig, på gott och ont. Men jag tycker väl mest på gott. Och alltid bejakat ordet öppenhet. Tror på det goda samtalet. Tror på konstruktiv dialog. Och då gagnas det bäst av att man deltar i det öppna demokratiska samtalet. Och förhoppningsvis också med glimten i ögat. Därför så, när det började bli aktuellt med, vad kan det vara nu, är det 10 år sedan, 12, något sånt där. När det började bli aktuellt då med forum till exempel på nätet, olika hockeyföreningar. Så gick jag ju in där med liv och lust och trodde då att det skulle leda till det goda samtalet. Men det har ju tyvärr inte blivit så. Jag menar, det är bara att titta på hur nätet utnyttjas idag för alla dessa nättroll. Som tyvärr har saboterat den tanken. Vilket gjort att jag numera avhåller mig från det. Tyvärr.
Och du har fått uppleva den effekten av det?
Ja, det har jag. Det har jag gjort. Och det är inte alls roligt. Det är ju så då att graden av eller antalet påhopp på mig personligen har ju varit väldigt kraftiga. Väldigt kraftiga. Istället för att skilja på sak och person då. Utan man har skjutit då på budbäraren då. Och när jag har försökt att förklara någonting så har svaren och reaktionerna varit oerhört tragiska, vill jag säga. Men det här är ju inte jag ensam om. Nej. På något sätt, va? Det är ju många, jag vill ta bara våra politiker och våra kändisar som får utstå mycket, va? Men det är klart att går det över till hot, vilket har varit fallet några gånger för min del, då är det ju inte lika roligt längre.
Då börjar det verkligen bli obehagligt.
Ja, det är, och då blir ju valet ganska enkelt då. Samtidigt som det känns ganska bittert att trollen vann.
Verkligen.
Trollen vann, va? Och trollen tog över det som jag naivt nog uppenbarligen trodde skulle kunna bli en scen för ett intressant hockeysamtal. Supportrar emellan. Det här har gått upp och ner, va? Men ibland har det varit förödande. Och det inträdde ju då strax efter 22 på fredagkvällarna och blåser av då vid 4-5 då på lördagmorgonar. Kommer igen då ibland på söndagkvällar, va? Men oftast är det väl då. Så det har känts ganska, tycker jag, ibland ganska orättvist på något sätt. Sen har jag säkert kanske syndat då, om jag har varit arg någon gång, det vet väl inte jag riktigt, va? Även om man inte kan komma ihåg att jag har hoppat på någon. Va? Men
jag aldrig kan ju hota någon. Så det är ju,
nej, jag har aldrig hotat någon.
Nej, men att du har fått utstå det är ju,
ja, jag har fått hot. Oavsett. Ja, konkreta hot.
Ja.
Det är väldigt obehagliga.
Om man förundrar sig över hur vissa transformeras bakom dataskärmen och tappar all verklighetsförankring.
Hur långt vissa människor kan gå och sitta bakom en skärm. Det är ju märkligt.
Man kunde ju önska någon gång att man kunde tänka lite innan man trycker på enter. Va? Det kommer ju ut så mycket tråkigt och det är så många som far betydligt illa utav det. Mycket mer än vad jag har gjort. Jag har ju bara haft 2 egentligen konkreta hot som har varit klart obehagliga. Där det ena fallet övervägdes polisanmälan då, men vi vet ju då av förklarliga skäl att det läggs bara ner. Det händer ju ingenting av det. Så det har varit trist, det tycker jag. Väldigt trist att det har blivit på det sättet. Och det här innebär ju också när vi är inne på att skjuta sig själv i foten. Jag menar, med den här utvecklingen, så vem vill läsa ett forum om det fortsätter så här? Man bryr sig ju inte. Och jag ser ju själv, jag går in och läser bland annat då på, och främst och enbart nästan idag på Rebellernas forum, som jag tycker är väldigt städat. Och så brukar jag läsa ner fotbollsforum. Men man ser de där som återkommer och försöker. Åren går och de försvinner. Och sen är det bara trollen kvar snart.
Folk vågar inte säga vad de tycker till slut.
Nej, det går ju inte. Va?
Och det är ju enormt tråkigt.
förstår du ändå i den rollen du befinner dig och sådär också, och när det ändå är så pass mycket som diskuteras där, att man ibland vill,
ja, det är klart att jag vill, ja, precis,
och liksom
va?
Lätta upp, och kanske istället för att det ska leda till massa konstiga spekulationer och...
Det är bra du säger det, för att jag har ju själv konkret stött på följande tråkiga då, va? Nämligen det att de som står mig ganska nära och betraktar det på avstånd sakligt ställer frågan till mig: hörde du, är det inte så att det där är lite sanning bakom de där påståendena? För att nu har jag läst det på flera olika håll.
Bara för att du inte har bemött
just
det
kraftigt. Jag har inte bemött det. Då, va? Ja, men då ligger det väl till så, eller hur? Och då innebär det att då blir det plötsligt då tydligen en sanning.
Mm.
När man skriver saker och ting som saknar grund. Utan man gör det av ren illvilja.
Inte kött på benen.
Ja, man gör det av elakhet och illvilja, påstår jag. Och då har det spårat ur. Och det tycker jag är väldigt tråkigt för alla de andra supportrarna som vill prata ishockey till exempel.
Mm. Jag kan känna igen mig i det här. Man vet ju hur det var på Skövdikos gamla forum till exempel, när det spårade ur. Jag förstår ju att ansvariga där inte orkade liksom ta hand om allt som blev. Och då har det ju lett till kanske att det är fortfarande en diskussion idag, men min uppfattning är ändå att det har svalnat.
Ja, det har det gjort.
För att folk orkar inte med den här negativa biten av det.
Och då måste vi rättvisast säga att det här är ju inte någonting som drabbar vår lilla värld. När vi pratar nu om Skövde IK och lilla Java, utan det här är ju överallt.
Precis.
Så här är det överallt.
Mm.
Jag menar, de som verkligen råkar illa ut är ju de som är kända, alltså riktiga kändisar. Mm. Va? Framförallt om du sedan är avvikande på ett eller annat sätt och får utstå så fruktansvärt mycket. Tråkigt.
Jag tänker vi ändå avbryter den diskussionen och så fortsätter vi in på det sportsliga de här två åren. För det var ändå det du sa att du brann mest för, och det är kanske det som är roligast.
Ja, det är klart att det är.
Det är ändå hockey det handlar om här. Hur upplever du de här två säsongerna som har varit under din tid som ordförande här andra gången? Rent sportsligt då alltså.
Ja, vars. Mm. Skulle jag vilja säga. Hyggligt bra. Hyggligt bra tycker jag att det har varit. Och där sista säsongen då inte väl var så som i alla fall jag hade förväntningar på.
Nej.
Och många, många andra. Vi hade nog trott mera på en positivare utveckling än vad som faktiskt blev. Man kan väl dessutom säga så här utan att dra det för långt nu då och rycka loss ut sitt sammanhang, va? Men om vi ställer oss den ärliga frågan, vi hade förvisso ganska taskiga skador här, va? Men på slutet här, va? Men jag tror personligen, det står ju för mig då, vi hade inte gått till ett playoff ens från fortsättningsserien om vi inte hade haft med Gudmundsson och Hultman.
Nej.
Som kom in, då hade vi hamnat i nivå där vi hade haft både Arboga och Forshaga och Enköping för oss.
Man såg ju direkt vilken skillnad de två gav på isen, och förmodligen också i omklädningsrummet, tänker jag.
Självklart, så var det, va. Och det är klart att då måste man ju säga att om man skalar bort den biten så kan man konstatera då att det var väl få som egentligen trodde att det skulle gå så illa som det gjorde, att illa ska inte säga det heller, men inte enligt de förväntningarna som man hade rätt att ställa, tycker jag, eller ha. Faktiskt, vi hade ju ett ungdomligt och bra lag på det sättet, och att alla var ju införstådda med att det måste finnas ett tålamod och låta de här blommorna blomma eller knopparna blomma och få känna på, men det ville inte riktigt hela vägen fram, tyvärr.
Förutsättningarna eller så som det presenterades inför säsongen, det var just det här med reducerat spelarbudget som en del i det här.
Jajamän.
Och även då ett yngre lag.
Absolut.
Men hur gick tankarna i klubben under den här tiden? Var det just tålamod som du säger, eller började man bli orolig där när man såg att det kanske inte...
Ja, det är klart att man började bli orolig.
Mm.
När vi såg, och det var inte bara jag, vi såg väl läktaren som sitter och tittar.
Mm.
Och läser tabellen att det här ser väldigt... Nu börjar avståndet till en fjärde plats här. Eller femte, vad blev det? Fjärde plats, ja. Segla iväg. Så det är klart att man blir orolig. Och samtidigt pågick ju då, började ju liksom, kan man säga, lite grann verksamheten med att titta på framtidens organisation, sneglande mot den aktuella målbilden som vi har jobbat med ganska mycket, som heter målbild 2018 då. Mm. Och en eventuell ny ishall och sånt där tar form. Och sen börjar man ju att se liksom hur att vi måste göra något omtag här, och där vår pappan till hela organisationen på den sportsliga sidan, det är ju, det är ju vår sportchef här då, klubbchefen Hasse Ljunggren, som ligger bakom helt och hållet. Han har gjort ett fantastiskt jobb där med att sy ihop det här på ett bra sätt, va? Ta form. Och det är klart att då ledde så småningom det ena till det andra, kan man säga där.
Var det det som, jag tänker, var det något du började jobbas med under säsongen? För du var ju med när Anders Bak kom hit för ett år sedan och tog med honom, men började ni känna då att det var den här nya organisationen som gällde nu när man...
Nej, det vill jag inte säga då. Det vill jag inte säga då. Men jag vill gärna göra klart det här. Jag var en av de drivande. Och hade stora förväntningar på det. Att få hit Anders Bak som tränare, det var jag. Det övergripande ansvaret är mitt. Men tyvärr så blir det ju inte alltid som man har tänkt sig.
Nej.
Och då... kommit till den biten där. Jag förstår nu att det börjar närma dig kanske, ja, det här som vi alla pratar om, nämligen att du blir ju, jag vet ju där, jag läste dina reaktioner på nätet, att du blir väldigt överraskad.
Det blir jag.
Många blir ju överraskade och förvånade över det, och jag vet ju också att ni diskuterade detta i förra bloggen. Där du skrev någonting, vi vill ändå tro på framtiden, att den är bra eller vad det var, va? Så att det är klart att frågan kom ju, vad, hur jag ska kommentera det där, om man ska göra det eller tycker du det, eller,
ja, ska jag säga något? Ja, man är lite nyfiken alltså.
Ja.
Ordet är ditt.
Ja, man kan väl säga så här då, att när man tar ett sånt här beslut så måste man väga samman väldigt många faktorer. Och de är dessvärre i ett läge som det här är delvis motstridiga. De är komplicerade. Och man måste göra en total sammanvägning utav helheten ifrån A till Ö. Organisatoriskt för hela föreningens vidkommande, för den sportsliga organisationen, vilka gubbar kan man tänka sig att ha eller tjejer på olika platser, från lägsta till högsta, när vi nu vill väva samman alltihop till en enhet. Och utan att gå in på detaljer då, så kom vi fram till att beslutet blev som det blev. Beslutet blev som det blev i det här läget, även om ett sånt här beslut är aldrig digitalt, det är inte svart och det är inte vitt, utan det är alltid frågan om ibland kompromisser, sammanvägningar av det ena och det andra. Och det här är ett svårt arbete där vi måste göra så gott vi kan genom att se på helheten och sammanväga då negativa och positiva faktorer. Och då kom vi fram till det här beslutet som styrelsen då tog. Och styrelsen tog beslutet och man var enhällig, vill jag säga. Det fanns inga som reserverade sig eller någonting sånt, det var ett enhälligt beslut. Sen får man ju samtidigt säga så här, att det ska man ju inte nu göra det här till någon större dramatik egentligen. Det byts tränare som vi byter skjorta i hockeyvärlden och i idrottsvärlden. Och det sker under pågående säsong. Och det här skedde de facto efter säsongen. Vilket vi också var fullständigt eniga om att så ska det vara. Men det blir inte alltid som man tänker.
Det fanns den tanken innan, just du säger nu, att det var efter säsongen. När börjar man känna just att det var dags att kanske ta ett nytt grepp?
Ja, det var väl i samband med finalen, kan man säga, utav tog fart ordentligt efter vi sa, vi går till verket och gör det kraftfullt och konkret när sista matchen är spelad.
Men det var bestämt innan säsongen var slut, eller?
Växte fram.
Okay.
Började växa fram, precis som det gör i alla annan om du menar eller vill antyda, eller vilket du inte gör, va? Men det var inget panikbeslut.
Nej. Nej.
Utan vi uppfattar det hela, och det står jag för än, som ett moget beslut efter att ha växt samman allt så gott vi har kunnat efter bästa förmåga. Och jag får väl säga då, som jag sa då lite, också lite, att jag trodde på den lösningen.
Mm.
Och jag tror även på denna lösning som vi nu har, va. Så får vi se om beslutet var rätt eller fel. Det får ju framtiden utvisa när man tittar i backspegeln när du intervjuar nästa ordförande, att hur kunde ni fatta ett så korkat beslut? när Kempe fick gå här i februari, var nästa år då. Att det har misslyckats eller så.
Du sa eller just där utvärdering av organisation och sånt. Hur kan det vara rent konkret? Först det samtal om respektive poster som har med det sportsliga att göra, eller hur pågår den dialogen när det
ja, grovarbetet har ju, som man sagt, det har ju Hasse gjort. Han har gjort grovarbetet där han har tittat på, och med vårt biträde och vårt understöd, positiva understöd, att vi måste, även om vi är en klubb på division 1 nivå, se till att få en helhet.
Mm.
Ett gemensamt tänk med alla nödvändiga resurser ifrån A till Ö. Alltså från ungdom över elit, det vill säga äldsta ungdom då, till J18, J20 och A-laget. Så att du har ett gemensamt tänk, och det är där Bosse Sandin kommer in, som har det övergripande ansvaret när det gäller den här organisationen. Och när man då har satt det, då får man ju titta på vem är möjlig, vem är lämplig, vad har vi för ekonomiska resurser. Och då kom ju, som en, kan man säga, nästan gudas en gåva här. Även om jag beklagar det, jag tänker på Micke Persson Ris.
Mm.
Som tycker jag slutar för tidigt. Men lägger skridskorna på hyllan. Och mot bakgrund av den utbildningen som han har. Och hans positiva respons när vi ställde frågan. Ja, då följer ju en jättepolett ner direkt. Mm. Som där går in och tar nu den biten på hela ungdomssidan. Och gör det på det sättet utifrån hans kompetens. Så då var det ju lätt att bygga sedan, och sen konstatera då att vi hade de möjligheterna som bland annat resulterade i att Fredrik Ljunger kommer tillbaka.
Mm.
Och vet vad A-laget kräver. Har fått perspektiv på lite att sitta vid sidan av under ett år på sin tillvaro. Kommer tillbaka och gör det positivt. Och vi har Siverts.
Mm.
Och vi har också då Kempe här nu då, som ansvarig för A-laget. Vars startsträcka då är noll i praktiken, eftersom man, är det någon som känner föreningen bättre, det skulle vara jag då möjligen efter alla mina år då, va? Men han vet ju precis vad det är frågan om, och också väldigt sugen på att se det som en utmaning, såklart, efter att nu komma tillbaka då från sin tid i Skövde IK. Han har ju varit med om en hel del, som bekant.
Han kommer hem där.
Han kommer hem nu, ja, och griper sig an det här jobbet, tror jag, med all den entusiasm som är helt nödvändig, engagemang.
Jag tänker då, det kanske är en senare fråga, men just tränaren, jag vill bara återkomma lite till Spak innan vi avslutar och tar nästa här, just hur pass delaktig han var i samband med, eller i kontakt med Hasse då, det här med spelarrekryteringar och sånt. Satte han sin prägel på laget så, eller ja, kom han till ett färdigt lag?
Nej, det gjorde han inte. Han var högst delaktig i A-laget.
Mm. Är det något som
till väldigt stor del. Och det, men så är det, va. Och sedan av andra skäl då, också, så att han var väldigt delaktig i konstruktionen utav A-laget. Mm. Eftersom Hasse Ljunggren av personliga skäl var förhindrad att delta under april månad förra året, när det här var aktuellt. Så att det var han. Men normalt sett så är det så att det är ett väldigt tajt lagarbete när du syr ihop en trupp med framförallt då sportchef, som ju har det, så att säga, övergripande understyrelsen, ekonomiska ansvaret. Han vet vilken portfölj det finns att plocka ur, va?
Ja,
och så är det så att en tränare vill alltid ha mer förstås, då får man gå in och säga nej, va? Förstås. Men det är ju ett väldigt tajt lagarbete mellan sportchef och tränare.
Kunde man känna, eller kände ni som förening, att det var vissa av de här pusselbitarna enskilt som inte blev, kanske fick den utväxlingen som, ja, som förväntade under året, eller var det mer helhet?
Nej, det kan man nog säga. Alltså, man ska också ha beaktande att några av de så kallade karaktärsspelarna som skulle bära laget har ju haft väldigt oflyt också under säsongen med sina skador.
Mm.
Allt ifrån hjärnskakningar, ljumskar och allt vad det har varit, va? Som ju inte har varit delaktiga mer än kanske mellan 60-75% utav disponibel tid. Och det är alldeles för lite.
Alltså, självklart. Det är ju den spetsen.
Att... Ja, visst. Samtidigt då som A-laget hade oflyt med att få tre backar borta, va? När det som bäst behövdes. Jag tänker på Erkerts, Anton Karlsson.
Mm.
Eller Erkerts, Anton Karlsson, Niklasson och
Rosén.
När det verkligen brann.
Mm.
Och jag menar, då är det motvind.
Då är det motvind,
ja. Å andra sidan så kom ju två jokrar in i form av en viss Hultman och en viss Gudmundsson. Jag menar, Gudmundsson var ju bäste man på isen sista matchen.
Det syntes inte att han var borta.
Nej, minsann. Och det leder ju också till eftertanke.
Mm.
Eller hur? Utan sant. Att dra det för långt nu. Det kan lyssnaren göra. Han funderar på det.
Faktiskt.
Ja, det kan man göra, va?
Mm.